Jag köpte, när jag var ung, så köpte jag en guldkedja och så köpte jag en guldklocka och så körde jag Jaguar. Men det var ju mer för att stärka krediterna, för man skulle låsa att man var rik. Numera så när man är kanske lite rik så kanske man inte behöver göra en massa sådana grejer.
Det här är Sommar i P1 med Percy Nilsson. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Hej, mitt namn är Percy Nilsson. Jag ska idag sommarprata för dig och tänkte prata lite grann om att hur det är att vara entreprenör. Jag har varit entreprenör i över 50 år och jag bor i bosatt i Malmö. Just nu så sitter jag i Skybarn på mitt hotell på 16:e våningen och blickar ut över Malmö, men också över till Köpenhamn och bron emellan. En fantastisk syn, ett fantastiskt utvecklingsområde. Malmö med sin infrastruktur är precis det som kanske alla avundas. Jag har själv varit med och skapat en ny stadsdel här ute som heter Hylje, som växer kolossalt väldigt mycket nu. Och här har vi då Malmö Arena Hotel och Emporia. Stora dragare av människor. Vi har också en stor station som binder ihop Köpenhamn och Malmö, där folk kan snabbt ta sig till Köpenhamn eller till Kastrup eller tvärtom. Nu är det verklighet, men tidigare var det en dröm i mitt huvud som folk bara skrattade åt.
Och jag var bara 15 minuter från Eslöv. Och bara 15 minuter från dig. Jag skymtade Eslövs ljus. Ja, jag till och med såg ditt hus. Till Eslöv med.
Ja, det var Östen med rösten. Jag har ju känt Östen sedan många år. Från skoldanser på den tiden när vi dansade och spelade Östen med sitt band på skoldansen. Jag till och med fick lov att bygga till honom när han bodde nere i Falsterbo. Jag tänker köra det här programmet utan manus, för det här med att läsa och skriva, det är kanske inte min starkaste sida. När jag blev Malmöambassadör, då presenterar jag Hyljeprojektet, alltså Hylje som det, kan man säga, var i enda stort jordbruksland, precis som därifrån jag själv kom när jag bodde ute på landet. Därför såg jag ingen konstigheter att man skulle kunna bygga där. Efteråt var det många som kom fram till mig och var faktiskt lite hånfulla och liksom sa att nu har du väl ändå lagt repet om halsen. Och kanske det som de sa till mig, nu har du lagt repet om halsen, det kanske gav mig ännu mer energi att få det här projektet på fötter. Men det var ju fråga så att även under tiden som vi byggdes var det många som tyckte liksom att aha, det här kommer han aldrig att klara av. Men som sagt, jag fick ännu mer energi av dem som sa att jag inte skulle klara av det. Jag kunde ju ingenting om hur man skulle driva en multiarena. Men jag hade ett S i leken. Jag hade Karin Mortensen. Jag visste att hon skulle kunna klara av att driva arenan. Men egentligen så är det ju inte där vi börjar. Vi får ju börja liksom, hur började med Percy Nilsson? Han var född på Lönngården. Vi bodde mitt ute på landet. Runt omkring så fanns det bara jordbruksmark. Vilket innebär också att vi kunde ha väldigt mycket kul. Vi var nästan lantbarn, kan man säga. Bara i vårt hus fanns det 150 barn och det fanns 10 andra hus som var lika många. Så att det var väldigt barnrikt där ute. Men det gällde också att om man var så mycket barn att man tog för sig. Och där redan då på den tiden så kom min entreprenörskap fram. Jag var den kanske 7-åringen som var mest engagerad när det gällde att hitta pengar på olika sätt. Vi sjöng i trapporna, vi delade ut tidningar i trapporna. Vi var på Malacco och snodde godis i soptunnorna och städade upp. Och det sålde vi sen på spårvagnen. Det var alltså vad gällde var finurlig, för det var ju så att vi hade Yngve och Hermina som var mina föräldrar. De var inte fattiga, va? Men det var inte så att man fick en massa pengar av dem, utan de såg till så att man mådde bra, va? Men det var liksom inte frågan om att man skulle få någon pengar till någonting. Därför så sålde vi tidningar och allt annat vi kunde göra och hitta på för att tjäna en slant. Så vi kunde köpa små raketer som vi kunde smälla i tvättstugan när tanterna stod och tvättade. Det var vårt största nöje. Att man sen fick lite stryk där hemma för man hade gjort det, det fick man liksom ta. Jag var ju väldigt aktiv som barn också, så att det innebar att mina föräldrar så var kanske inte det så trevligt som det var för mig att hitta på alla de här grejerna. Så att så på sommaren så blev det liksom, antingen skickades det till min farmor i Åhus några veckor så mor och far skulle kunna få lite fritt. Och sen så fanns det ju koloni. Man åkte på skollovskoloni. Jag fick åka till Hör vissa sommar. Jag fick åka till Höllviken vissa sommar. Så därför tycker jag att vi ska spela Cornelis Vreeswijk Brev kolonin. För precis så var det.
Hejsan morsan. Hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning.
Sen kom ju den, kan man säga, den besvärliga tiden när man liksom allting skulle vara liksom så allvarligt. Jag började skolan. Det var sak samma där i skolan. Det var en ny skola med mycket, mycket barn, va? Och man kan väl säga att jag trodde väl inte att jag skulle ha något problem i skolan eftersom att jag var så finurlig och kunde hitta på så mycket annat. Men det uppstod något som inte jag riktigt förstod själv. Jag var dyslektiker, vad det detta ord ska betyda. När egentligen på min tid så hette det skriv- och språksvårigheter eller lässvårigheter. Det var inte riktigt bra för Percy Nilsson. Så det blev istället för att läsa och vara en trevlig och en aktiv elev så blev det kanske lite väl mycket bus och lite mycket roligheter i klassen. Och det kan fröken Persson, hon gillar inte det, va? Så att jag som tredjeklassare hamnade i hjälpklass där kanske lärarna var lite grann mer förstående, men man visste liksom inte riktigt hur man skulle hantera barn med läs- och skrivsvårigheter. Det var inga problem att komma ihåg det som läraren sa på historia och geografi och alla sådana ämnen. Kristendom hade man också, var man skulle rabbla psalmer, det kunde jag också göra. Men så fort det kom till pennan så blev det liksom ett rent helvete. Och det var ju kanske fröken Persson som ställde till det, va? Eftersom att jag fick så mycket bannor i skolan. Så jag fick nästan pennskräck, va? Och lässkräck. Men ändå, jag hade ändå det drivet i mig så att när jag hade gått 5 år i skolan så fick jag faktiskt flytta upp i en vanlig klass. Det var inte så att jag var fantastiskt duktig och så på det här med skrivning fortfarande. Det var ju så att jag ville så gärna ta realen, men när jag berättade det för min lärare så skrattade han upp i ansiktet. Så för min del så blev det bara 8 år i skolan. Och för att jag skulle få gå det 8:e året så fick jag gå en metalllinje som jag överhuvudtaget inte var intresserad av. Så att som 15-åring då började jag att bli snickarlärling. Och det är kanske det som är det bästa jag har gjort någonsin. För då kunde jag få utlopp för mina känslor. Jag kunde arbeta med mina händer. Och jag kunde framförallt visa min släkt att jag ville verkligen bli någonting. Och jag blev snickare ganska snart. Jag var 18 år när jag blev snickare. Det är ganska tidig ålder. Utlärd snickare 18 år. Under tiden så, eftersom jag var väldigt mycket för att göra saker, så jobbade jag under tiden som lärling, jobbade extra hemma hos folk och fixade och grejer och snickra. Så för mig var det inte så konstigt att sedan att ha som mål att jag skulle bli egen företagare. Men innan dess så blev jag lagbas. Jag blev lagbas som 19-åring över gubbar på 50 år. Men de fick ett förtroende för mig att jag skulle kunna ta hand om deras akkorder. Och mycket riktigt, det gick väldigt bra. Det gick så bra så att vi fick lämna arbetsplatsen och flytta till ett annat ställe. Och då ville jag som 19-åring att vi skulle ha lika mycket betalt som vi hade på det gamla stället. Detta blev nej. Då sa jag, då lämnar vi allihopa och så lämnar vi. Och då blev Percy Nilsson sin egen entreprenör. Och har varit det sedan dess.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Ba-da-bam, boom. Det är det finaste med vårt hem. Det var musiken och alla de sånger som vi sjöng på våra kalas. Eller mina föräldrar sjöng på sina kalas. Och därför fick de den här skivan av mig. Jag tyckte den passade. Den låg liksom i tiden. Det var kanske inte riktigt svensk, men det låg i tiden. Anna gick och nynade på den här biten. Så att det var kanske inte till föräldrarna. Det var kanske till mig själv jag köpte skivan. Att bli entreprenör, det är kanske inte så enkelt. Det krävs som sagt var mod. Det var mod av mig som 19-åring att gå till Sydsvenskan på Gustav Adolfs torg som ligger mitt i centrum av Malmö. Jag hade ju ingen telefon och jag hade liksom ingen annan möjlighet att marknadsföra mig utan genom tidningen. Då fick man alltså sätta in en annons i tidningen. Byggnadssnickare söker egna arbete. Och tro det väl, jag fick alltså över 20 svar. Och min första kund, det var en bankdirektör som hade lovat sin fru förmodligen att han skulle bygga om hela huset när han blev pensionär. Va? Men det var väl inte så lätt som han tänkt sig, så att därför fick jag ett brev där han sa att jag var hjärtligt välkommen till Arlöv, en bit utanför Malmö. Och kom och reparera hans hus. Va? Och så började, kan man väl säga. Det var inte alltid man hade mat på bordet, men man fick ju ändå försöka ta sig fram. Ibland var det bra, ibland var det dåligt. Men under årens gång så fick jag några anställda. Och då blev liksom krafterna, man ville göra mer, men det är inte bara snickra. Utan jag gick och tittade på tomter. Och där finns ett mycket fint område, exklusivt område i Malmö som heter Bellevue. Och där hittade jag en stor Patricia-villa med jättestor tom. Jag hade en affärsidé, men jag hade inga pengar. Jag hade tur som kände, jag hade byggt till en bankdirektör på Handelsbanken som heter Sixten Eriksson. Och han råkade komma förbi när jag stod på gatan och så säger han, vad håller du på med din lilla påg? Ja, jag har en idé att man skulle kunna göra någonting här tycker jag. Jag tycker att man skulle kunna, om man tar bort det där stora huset, man tar inte bort, man styckar av det. Va? Sen delar man den här fina tomten i två delar. Så kan man ju sälja huset och så kan man bygga två nya fina villor här ute på Bellevue. Ja, men varför gör du inte det, sa Sixten. Alltså, jag har inga pengar till sånt. Nej, men jag jobbar ju på bank så jag kan ju gå i borgen för det, sa han. Och det kan man ju säga att det var starten på Percy Nilsson. Sen köptes det många Patricia-villor på Bellevue och det styckades många tomter. Och det var liksom en del i det här entreprenörskapet att skapa. Vi hade ingen arkitekt från början, så Tommy Mortensen, han var duktig på rita gubbar, va, så att han blev ju arkitekt. Va. Och min fru, hon var en kosmetolog men hon blev ekonom. Så att, det var en liten brokig skara, men vi hade väldigt trevligt och de som jobbade för oss hade också väldigt trevligt. Men den tiden försvann, man tog bort, man skulle förr fick man dra av 100% på räntorna, sen ändrades till 50 och sen blev det 30. Så det blev mer eller mindre omöjligt att bygga villor. Men då började jag bygga upp mitt fastighetsbestånd istället. Jag köpte mormors gamla hus, mormor ägde inte huset men hon bodde i huset på Kristianstadsgatan. Jag tyckte det var intressant att få lov att köpa det huset. Och det gjorde jag och så började jag min fastighetsbransch. Jag byggde om och behöll under rotprogrammet det huset som jag gjorde vid och gjorde att jag blev alltså då kanske Malmös största privata fastighetsägare. Jag var fastighetsägare och jag var byggmästare och sedermera så skulle jag bli diskotekägare. Detta var ABBA Dancing Queen. Etage är och var en nattklubb av högre kvalitet i centrala Malmö. Jag var ju byggmästare, jag var ju fastighetsägare och jag var kanske mycket annat också, men jag kunde inte mycket om det, va? Och det är kanske lite grann av det som har genomgått hela mitt liv, att jag har alltid försökt att hitta medarbetare som har varit duktiga på det som jag har ställt till med. Man kan väl säga att Etage var väl kanske någonting jag ställde till med. Men för att kunna få lite ordning på det där, va, så hittade jag en man på ett annat diskotek som var väldigt känd, som heter Christer Persson. Och vi tillsammans körde Etage, och det var inte bara ett diskotek, utan det blev en känd mötesplats egentligen för hela Sverige. Va. Samtidigt så var det någon som hette Nils Yngvesson, en politiker i Malmö som vi hade härjat lite grann när han tyckte att jag hade varit för stor markköpare och tjänat för mycket pengar på mark i Malmö. Men han tyckte väl ändå att på något vis skulle han ge igen. Va? Så han ringde till mig och sa till honom: jag har ett väldigt bra förslag för dig. Du ska bli den nya ordförande i Malmö ishockeyförening. Och jag sa det att det är ingenting för mig. Men det var ju en utmaning. Men jag kunde ju ingenting om ishockey. Jag kunde ju rätt mycket kanske om självlärda affärer. Va? Men ishockey, det var kanske inte sådär. Men Nils övertygade mig och jag tänkte att jag ska ge honom. Jag ska visa att man kan göra ett företag av en ishockeyförening. Att de sedan hade trillat ner i division 2. Och detta var alltså 1984. Det var kanske ingenting som bekymrar mig sådär mycket. Varför jag begrep inte bättre. Men när vi hade börjat att titta alla lådor så och alla skulder, så var det inte så riktigt så roligt. Va? Och så visade det sig sen att spelarna hade ju inte fått någon löner. Va? Så när vi betalade löner så stod de ju utan kontrakt. Så under 3, nästan 4 månader så hade vi inga spelare, inga tränare, utan det blev liksom en kaos då framåt juni månad. Vi satt in en annons i tidningen: tränare sökes till ishockeyförening i Malmö. Och då kom Lennart Sundberg in i bilden, och jag var kanske räddaren, men det var också en annan räddare, det var Christian Gimbre, en hockeyspelare som jag lyckades övertaga långt om länge att han skulle börja spela igen i Malmö Hockey. Och han sa till mig så: du, jag kan ställa upp i ett villkor, och det är att om jag blir forward. Ja, det är klart att blir forward. Vad jag inte visste det var att Gimmer, han var ju back. Men för mig spelade det inte så stor roll. Va? Jag såg liksom bara till att vi skulle få ett lag. Och vi fick ett lag så småningom, tack vare Gimmer och tack kanske många andra. Men vi i alla fall vann division 2 det året, va? Och då var vi uppe i ettan. Och så bara rullade på. Så var mitt krav att nu måste vi gå till elitserien. Då hade vi spelat ett par år i ettan. Min kamrat Staffan Svemi, som var ekonomen, han hoppade av. Han tyckte inte det var kul. Va? Men jag sa: okej, nu ska vi ha det som mål att gå till elitserien. Så Kjellin, det var tränaren då: du får åka till Karlstad och skriva kontrakt med Pekka Lindmark. För vi måste börja med en målvakt. Detta skedde inte, utan Percy Nilsson fick ta och sätta sig på flyget och åka till Karlstad. Och jag åkte därifrån och hade ett kontrakt med Pekka Lindmark och Mats Lust. Och det var så sagan om Malmö Redhawk börjar.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Den här killen som sjöng har jag skakat hand med. Och detta var Frank Sinatra i My Way. Men nu ska vi prata lite hockey. Tommy Theorin, som hade då blivit vår nya kanslichef, han som begrep kanske lite mer om klubbliv och sånt där, va? Han hade kommit in i bilden och det var ju kanske bra. Så han och jag, vi åkte runt på turné över Sverige. Vi tyckte, vi bestämde innan, nu ska vi den här spelaren ska vi ha, och då ska vi ha den här spelaren. Och vi hade en plan för att de skulle ha spelat i landslaget tillsammans, eller skulle spela juniorlandslag eller kanske i klubblag, men de skulle känna varandra, va? Så att när vi börjar säsongen så skulle det inte finnas någon främling i laget. Det var på påskafton som vi var i Umeå, Tom och jag, och skrev kontrakt med Matti Pana vid köksbordet. Och så åkte vi runt i hela Sverige. Det var en spännande tid, men vi fick alltså ihop ett lag. Ett lag som sedermera spelade sig ganska så snabbt upp i elitserien. När man tänker tillbaka på den här tiden så gick det egentligen alldeles för fort. Va? Vi trodde ju liksom att det var ganska enkelt att bara bli svenska mästare. Men vi började faktiskt 84 i division 2. Och vi blev svenska mästare 91 och den säsongen 91-92. Men inte nog med det. Säsongen 93 blev vi Europamästare. Och där året efter svenska mästare igen. En resa som är svår att göra om. Grabbar, hoppas ni alla lyssnar. Men jag vill tacka för den tiden. Det var en fantastiskt trevlig tid vi hade tillsammans. Och jag hoppas också att vi inte tappar bort varandra, utan vi kommer att träffas längre fram i livet också. Under den här resan så öppnade sig en annan marknad. Jag blev helt plötsligt bjuden på mina fastigheter. Jag hade ju ett jättestort fastighetsbolag. Det fanns kanske vissa skatteförmåner att flytta utomlands. Så helt plötsligt så flyttade Percy Nilsson till Bryssel, den riktiga skånske Malmöbon. Han flyttade till Bryssel. Och det skulle ju bli en äventyrsresa det också. Även som Spanien, men det ska vi prata lite grann mer om sen. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Detta var Leonard Cohen med Halleluja, en som har varit här på arenan och som jag tycker är en fantastisk man. Ja, då blev det dags att fatta beslut om att jag skulle sälja mina fastigheter, så stod man väldigt kärt. Va? Det var en stor fastighetsaffär, det var många fastigheter. Kontraktet skrev vi i juni månad, men vi skulle inte ha tillträde förrän i slutet på åren 1989. Allting gick bra ända till dagen när vi skulle skriva det slutliga avtalet. De skulle ta över fastigheterna. Då beklagade sig köparen att han skulle få alldeles för hög skatt om han köpte fastigheterna. Därför ville han hoppa av. Och då frågade de då, hur mycket är det egentligen som ni får betala i skatt? Ja, det rörde sig om 40 miljoner. Och då fattade jag ett av mina bästa beslut någonsin. Jag sa till honom, okej, då bjuder jag på det, så skriver vi ner köpeskillingen. Och på det viset så kunde han inte komma av affären. Och så gick flyttlasset till Bryssel. Min ex-hustru Betty och min son Fredrik följde med. Och min dotter Nina stannade kvar i Sverige. Hon var 19 år och hon tyckte hon kunde klara sig själv. Att komma till Bryssel, det var kanske något som var väldigt stort. Bryssel, det är en matstad, men också en stad med många fina hus. Jag hade ju bestämt mig för att med en sån stor affär som jag gjorde så kunde jag säkert köpa mig ett litet slott i Bryssel. Va? Jag konstaterade ganska snart att husen i Europa är betydligt mycket dyrare än vad de är i Sverige. Så att det blev ett enklare hus på en finare gata. Det var några svenskar som bodde där. Det var inte så som ute i Waterloo där alla svenskar bodde, utan vi bodde kanske lite finare om man säger så. Där träffade Fredrik alla sina kompisar som han säger det mera nu, umgås väldigt mycket med, och han har ju lämnat Skåne och blivit en stockholmare istället. Ja, efter 3 månader så var man ju etablerad i Bryssel, va? Och då fick man kanske lite mer sån här speltid, och då börjar man ju fundera varför inte telefonen ringde. Jag var ju ändå så väldigt populär när jag var i Sverige och det ringde ju alltid. Min telefon var ju alltid igång och folk sa du måste stänga din telefon. Men den var igång och så kom jag till Bryssel och helt plötsligt så blev det helt tyst. Och det var inte en gång som jag gick och lyfte på luren för att höra om vi hade lina ut så att man kunde, folk kunde ringa till mig. Och då undrar man, är det så att när man har företag och sålt sitt företag, då är man väldigt populär va? Och sen som privatperson, om man flyttar utomlands, så blir man kanske glömd. Och det kan man ju säga att det är ju ganska, det är ju hemskt ju. Jag blev orolig. Jag började flacka runt. Jag hade ju i och för sig att jag kunde åka till Sverige ibland på hockeyn och jag kunde åka till Spanien. Men det räckte inte. Tiden gick och jag for runt va? Och det drabbade ju familjen. Det blev, efter ett tag så blev det alltså skilsmässa. Det gick inte att hålla ihop. Jag var runt, jag var nästan aldrig hemma utan det var resor hela tiden. Det var nya saker jag sökte. Jag sökte hela tiden efter någonting att jag skulle kunna knyta mig till igen, precis som jag gjorde mina byggbolag och alla andra bolag som jag hade i Sverige. Så att man kan säga att det tog 10 års flackande innan jag till slut hittade min första punkt, Lotta. Lisa Ekdahl, vem vet? Och nu ska jag berätta om Spanien. Det var tiden innan jag träffade Lotta. Jag fick kontakt med en mäklare som då kunde leverera en lägenhet till mig. Men han hade bara ritningar. Lägenheten fanns inte, den skulle produceras. Men en sak var säker, att lägenheten skulle vara fin och man skulle kunna sitta på terrassen och man skulle kunna se till Gibraltar en dag när det var fint väder. Jag köpte lägenheten, men jag hade ju inte tid att göra någon större studieresa till Spanien, utan när de började skulle schakta, då åkte jag ner och tittade. Till min förskräckelse, framför min lägenhet som jag hade köpt var ett berg, men inte Gibraltar, utan det var bara ett berg som man tittar rakt in i. Då blev det Persson Nilsson ganska upprörd och tog tag i både mäklare och byggkillen. Och vi hade en lång och hård förhandling och det slutade med att jag fick faktiskt en lägenhet som låg precis vid golfbanan. Men för att få den så fick jag köpa en lägenhet till. Men den låg inte bakom berget utan den låg på Comidadens swimmingpool-sida. Så det man kan säga det blev en dubbelaffär och det blev inte Gibraltar. Spanien, det är ju ett fantastiskt land. Costa del Sol, där det liksom solen skiner nästan alltid. Palmer, saltvatten, golfbanor, god mat. Vad kan man mer begära av? Det blev ju så att den här resan det blev början på många, många resor. Eftersom inte lägenheten var klar så samlades vi. Vi åkte oftast lite kamrater. Så åkte vi och bodde på Marbella Club. Och en kväll när vi satt där så hörde vi att det var en golfbana till salu som hette Los Naranjos. Och vi satt oss ner och gjorde någon sorts kalkyl. Och vi funderade på hur skulle man kunna göra. Skulle man kunna köpa den här golfbanan? För den var ju faktiskt till salu och det var en dansk som ägde den. Och då blev man lite orolig. Men det blev så. Vi gjorde en kalkyl. Vi hade en jättefin blå serviett som vi skrev på. Och vi kom fram till det att vi skulle göra en klubb. Och det skulle vara 1100 medlemmar. Och de skulle äga klubben där vi hade sålt alla aktierna. Och sen skulle vi dra vidare till lite andra äventyr. Jag gick in till den här dansken, Herman. frågade honom, är det fortfarande en klubb till salu? Ja, det är det, sa han. Och då vill jag köpa den, sa jag, låtsa prata danska. Och så sa han sitt pris och jag sa okej, jag tar den. Och det gjorde jag. Jag hade ju ändå rätt bra kunskap om golfbanan. Jag hade ju ett grönt kort i nästan 8 månader. Så att jag hade kanske inte riktigt de rätta kunskaperna. Men jag tänkte, det finns alltid de människor som runt omkring mig som kan hjälpa till och få ordning på golfbanan. Och det hade jag. Jag hade ju Christer Sörensson och Gunilla som var kunniga i golf och golfhantering. Jag genast hade köpt golfklubben, tog jag kontakt med dem. Och de nappade. De var också förtjusta i Spanien. Och de flyttade ner och så började resan. Som skulle vara ett år och bli 23 år. Det första som hände på Costa del Sol när vi hade tagit över golfbanan. Det var ju oktober månad. Då regnade det i 6 veckor. I Costa del Sol där det inte ska vara någon problem med regn. Alla broarna på golfbanan och alla större broar på vägarna, de försvann också. Så det var liksom bara att vi började jobba. Vi fick inte igång golfbanan förrän kanske någon gång i februari månad. Så vi kunde använda den. Men då hade ju den här ekonomikrisen kommit 90, va? Så det var inga människor. Alla trodde jorden skulle gå under, så att det var ingen som åkte till Spanien. Så där fick vi också börja en procedur. Va? Det var många tomma hus längs med golfbanan och jag köpte upp 34 stycken hus i något som heter Sol Europa. Och så tänkte jag, nu gör jag hotellverksamhet av det här. Va? Och startade då tillsammans med Jerker Sörensen Los Naranjos Travel Service i Vellinge. Och vi lyckades med mycket möda och stort besvär få det till att bli en svensk klubb. Vi fick folk att resa, vi var billiga. Vi hade redan kommit på det här tricket som Norwegian kom på sen efteråt. Att när man säljer billigt så kan man också få mycket folk. Och det blev en lyckosam resa rakt igenom efter alla dessa 23 år. Och nu har jag sålt det vidare till ett annat svensk gäng som nu driver klubben på ett alldeles fördelaktigt sätt. Och jag får komma dit där som åskådare och det känns faktiskt väldigt bra att inte behöva plocka papper längre utan man kan bara spela golf och njuta av tiden. Who is fuck is Alice with smoking? Nu ska jag berätta om hur jag träffade min stora kärlek Lotta. Den här 10-årsperioden som jag hade, jag var nästan resande runt omkring. Va? Så hade man ju många, många kompisar. Jag har alltid varit rädd om mina kompisar. Men det är klart att det ska ju vara kärlek också. Det är inte så kul när mina vänner, Tommy och Leif och alla de andra, De har sina familjer och så själv så har man ingen familj. Framförallt så blir man inte bjuden på så många kalas när man är ensam. Så att, det passade bra den dagen när jag var på ett anställe och så träffade jag en dam. Jag träffade ingen dam utan jag gick och tittade på runt omkring så där så var det någon som knackade mig i ryggen och så sa han, hej, jag heter Lotta. Får jag lov att bjuda dig på gin tonic? Det kan man ju inte säga nej till en gin tonic. Det var ju faktiskt gratis också. Det var väldigt att vi drack vår gin tonic och sen gick vi på en hamburgbar och åt en hamburgare. Och inte visste jag att man kunde binda sitt liv vid en hamburgbar. Men det var faktiskt så att från den stunden så har vi varit tillsammans dagligen. Både jobbat och haft resor och väldigt stora nöje. Och det har ju till och med blivit så att hon hade ju 3 plusbarn med sig också. Så att familjen blev helt plötsligt jättestor. 3 pojkar. Och sen har de flickor så nu blir familjen verkligen stor. Det blev bröllop. Lotta hade bestämt att vi skulle ha bröllop. 2012, 12:e, klockan 12 minuter över 12. Och så blev det. Tyvärr var det så att jag glömde ringen där hemma som jag inte får lov att göra. Men jag gjorde faktiskt det, men vi fuskade lite grann så att jag lånade en ring av, från hennes förlovningsring. Så att, det ordnade sig det också. Och mitt under middagen så reser sig Lotta upp och ställer sig på scenen. Och så sjunger hon för mig en fantastiskt vacker visa. Och den kommer här nu. Aldrig ska jag sluta älska dig med Helena Bergström. Ja, den unga Percy hade ju verkligen drivet. Man säger, han accepterade inte att man inte kom fram. Utan jag hade ju hela tiden det här med skolan bakom mig. Jag hade mina kusiner som alla tog studenter. Och jag skulle verkligen visa att jag skulle bli någonting. Fast jag kanske inte var så där duktig i skolan, så hade jag liksom det som ett krav för mig själv. Så jag gav mig aldrig. Jag jobbade hur många timmar som helst, alltså på dygnet. Va? Men jag var också bestämd min ekonomi. Till exempel, min första tusenlapp som jag tjänar, en röd tusenlapp, den sparar jag. Och den har jag fortfarande. Den är från 1952. Och den har jag kanske lånat på många gånger, men jag har alltid sett till så den har kommit hem till mig igen. Va? Och den har jag väl gömd i mitt kassaskåp. Jag köpte, när jag var ung, så köpte jag en guldkedja och så köpte jag en guldklocka och så körde jag Jaguar. Men det var ju mer för att stärka krediterna, för man skulle låsa att man var rik. Numera så när man är kanske lite rik så kanske man inte behöver göra en massa sådana grejer. Jag kan spendera miljontals kronor på saker som jag tror ska kunna bli någonting. Men jag kan många gånger vara småsnål med mig själv. Jag kör med gamla bilar för jag tycker liksom det är idiotiskt att hålla på att byta bil vartannat år bara för man ska göra det. Va? Nej, pengar är ett bra instrument när man ska utveckla företag och man ska utveckla projekt. Det gillar jag. Va? Sen, som sagt, för privat är jag nog ganska så snål mot mig själv. Mycket kan man säga. Jag har försökt att köpa en kavaj om dagen. Och så fick jag priset 6 500 och gick ut igen. Så det blev ingen kavaj. Jag tog en gammal istället. Jag skulle äta middag med kungen. Men jag tyckte jag fick kolla mig på den gamla kavajen. Nej, men alltså det är samma. Om man har väldigt lust för att med det här med jobb. Att kunna skapa saker och ting på jobb. Så kan det kännas lika olustigt att gå in i en butik. Och liksom börja pilla i kläder och titta på grejer och prova. Och, alltså det känns för mig, det är liksom är lite hemskt. Men när det gäller mat, då botaniserar jag gärna i butiken. Och en sak som jag har bestämt mig för länge sedan, det är att inte titta på prislapparna. För när man har jobbat så mycket som jag så ska man också unna sig den maten som bjuds. Och inte behöva gå omkring och titta på röda lappar. Men det kan vara så. Är köttfärsen billig och man kan köpa, jag är glad för att göra köttbullar, så köper jag gärna en 3-4 kilo. Och så lagar jag själv köttbullar hemma. Men då ska det vara rätt pris på smeten. Det var Lady Gaga med Poker Face, en som har varit i Malmö Arena också. När jag kommer in och ska göra någon affär, va, så är jag klart medveten om att den andra parten har kanske en annan idé. Va? Men fördelen som jag har haft tack vare min skolgång när det gäller att få lära sig att räkna, så fick jag lära mig att räkna i huvudet. Va? Och det kan man säga att det har varit en stor framgång för mig att jag har alltid kunnat sitta och räkna snabbt som tusan på hur ut, kanske inte andra har kanske hängt med riktigt, va, och kanske gjort affären snabbt med ett handslag. Det har varit tomt affär och man ska snabbt kan man räkna, köpa kanske en stor tomt och så har man en idé om många hus man ska få in på det där eller hur många lägenheter man kan få in det, och så får man liksom se här per kvadratmeter hur mycket man kan tänka sig få fram, och slut så har man en egen kalkyl i huvudet, va, som kanske inte säljaren har. Men har kanske fått information om någonting annat också, att man kanske kan få ut mer på en tomt än vad de har tänkt sig. Och det är ju då man måste vara kvick, det är inte bara i huvudet, utan man måste vara kvick med handen och försöka att göra affär med detsamma så det inte blir för lång betänketid. Vi byggde i Spanien stora hus, vi byggde och skapade 1200 lägenheter uppe i bergen. Vi skapade 1800 lägenheter i Östberlin. Med alla de svårigheter som finns. Men mitt stora projekt, det är såklart Hylje. Det var inte så lätt att bli trodd i sin egen stad. När jag kom till kommunen 1997, då hade jag jobbat med Hyljeprojektet i 3 år. Med både svenska och amerikanska arkitekter. Jag var fullständigt övertygad om att Hylje skulle bli framtidsstaden, stadsdelen. Men när jag kom till kommunen med mina ritningar och mina modeller, så var det inte så där att de stod upp och skrek och jublade. Utan när jag hade presenterat projektet för Ilmar Reifelus, så säger han, var det någonting annat. Då hade jag presenterat 770 000 kvadratmeter kontor, skolor, byggnader, varuhus, simhallar, arena. Jag kallade projektet Tvärnytt Malmö. Man byggde ju en motorväg runt om, en ringväg som skulle gå ut på bron. Och jag såg liksom bara hur bilarna skulle försvinna ut på kontinenten. Jag skapade projektet Tvärnytt Malmö. Vi skulle göra det så jäkla bra så att alla skulle vara tvungna att köra in och titta på det. Mitt arbete från början, det var ju med bestämdhet att vi skulle ha 100 000 kvadratmeter varuhus. Vi skulle vara Skandinaviens största varuhus. Och vi skulle bygga en arena som skulle slå alla andra arenor på fingrarna. När jag kom till kommunen första gången så tyckte de att vi skulle ha 30 000 kvadratmeter shopping. För de tyckte liksom att det var inte så väldigt noga. Det var ju ändå ute på landet. Men det var ju det som var förutsättningen, att man skulle börja med en stadsdel, så måste man börja ordentligt. Jag tyckte min hjälp Gert Wingård, som hade skapat sig ett gott namn, och gjorde saken lite lättare för mig när jag kom in på kommunen. Men där fanns alltså en del andra människor som med tiden förstod att det här var kanske inte så dumt. Och det var Christer Larsson som då var stadsarkitekt, Börje Klingberg och Emanuel Mufidiakis. Tänk, de kom från andra städer, och kanske från Mufi kom från Grekland. De förstod hur det här skulle bli. Varje dag när jag kommer till Hylje så räknar jag hur många kranar finns här idag. Och just nu är det 15 stycken kranar som är igång. Jag gläds varje morgon när jag ser de här kranarna. Karin Lassarov, du utmanade mig i radion sist när du var sommarpratare och tyckte att vi skulle göra livet lättare för pensionärerna. Man skulle bo lyxigare och sådär, va. Men bo lyxigare, det innebär också att det kostar pengar. Man kan göra det kanske i Frankrike, man kan i Tyskland, i de länderna. Men i Sverige, där vi har en kommun som tar hand om de äldre, är det mycket, mycket svårare. Framförallt så blir man inte mer benägen att spendera sina pengar när man är pensionär. Jag har andra idéer. Vi har ett jättestort kalkbrott som ligger i Malmö med jättestort stup. Jag tillsammans med Gert Wingård har ritat en stor skidanläggning, inomhus skidanläggning, Det är både svart pist och röd pist och grön pist. Med den mängden av människor, i närheten här har vi ungefär 3 miljoner människor. Och det är inte så länge till som vi kommer ha en tunnel som går till Tyskland. Så folk kan från Hamburg komma till Malmö på 3 timmar. Det skulle vara en dröm för mig att kunna förverkliga ett sådant projekt.
Jag faller lätt som en plätt för en Malmö flicka sett. Och en tös från Helsingborg är god att drömma om. Ystad tösernas uttal, det är det grannaste jag vet. När hon pratar så kan jag sitta och lyssna. Ett språk som jag förstår, då känns det lite extra hur mitt hjärta slår. Stockholmskan är vacker, göteborgskan har sin charm. Men när en flicka talar skånska är det något som
ni hörde Danne Stråhed sjunga När en flicka talar skånska. Danne Stråhed, det är en god och trevlig kamrat som vi har ett mycket trevligt tillsammans med under våra sångkvällar. Nu ska vi prata om, för en gång och sista gången, om glassbilen. Det är väldigt tjatande om det här, men det är också ett väldigt tutande i hela Sverige som man absolut inte kan förstå hur det kan få förekomma. Anledningen till att jag flög i taket var att jag någon längre tid hade sagt till dem och bett dem att de skulle inte köra omkring på vår gata och gatorna runt omkring. Det här hände med borrmaskinen en dag när jag och min granne vi höll på och grejade med hans staket. Och då kommer bilen och ställer sig tuta utanför vårt hus. Och då kom entreprenören fram, kanske lite tokigt, hade borrmaskinen i handen och då bara tjongade ner däcket. Vad jag inte visste, det var ju att hon skulle bli förskräckt, flickan som satt i bilen. Det kan man kanske ångra nu, va? Men jag förstår fortfarande inte varför man får lov att göra det här. Jag själv fick betala 100 000 kronor i böter. Och jag fick betala glass som han inte hade sålt för han hade förlorat det. Men jag kan trösta er med att nu tutar de inte längre på min gata. Utan de har så mycket respekt så de håller upp efter några kvarter. Men jag hör dem ändå. Nej, men om man säger att har man varit entreprenör i över 50 år, va, så har man också haft många medarbetare. Jag har ju vad kan man säga, motorn under hela tiden. Det är jag som liksom har manat på. Men alla dessa människor som har hjälpt till att se till så att mina projekt verkligen har kommit till. Va? Och även de människorna som jobbar med de saker idag som jag egentligen inte kan, men jag kan styra det möjligtvis. Det var till exempel Göran Gunnarsson i Östtyskland. Jag kunde inte prata tyska, men jag drev igenom hela projektet tack vare honom. Och det är många andra som har stått mig nära och kära som har hjälpt mig fram. Och det är klart att man kan inte ta fram alla namn i det här programmet, va? Men jag vill vara tacksam för alla som har hjälpt mig på vägen till bli den som jag har blivit idag. Jag kommer såklart att fortsätta och gå på. Va? Jag har många fina medarbetare omkring mig nu. Och de är unga och friska så att de ska väl kunna hålla liv i gubben. I alla fall några år till. Om inget annat så har jag en dotter också och en son. Så de kanske kan fortsätta med det. Och nu ska ni få lyssna på mitt kusinbarn Maria Bengtsson. Hon ska sjunga Paranoss aria i Trollflöjten.
Thank you.
Jag hoppas att ni har njutit av att få lyssna på en riktig entreprenör. Och jag hoppas också att ni fortsättningsvis ska ha en härlig fin sommar. Och härmed så säger jag bye bye.
Det var Sommaren i P1 med Percy Nilsson. Producent Matilda Arnborn. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.